Ja, det är roligt att vara här i Korskyrkan igen. En del av er har hört mig förut och för en del är det kanske första gången. När jag jobbade på missionsskolan så gick jag en gång igenom, ja, eller flera gånger, de tre första kapitlen i första Mosebok, Genesis 1 till och med 3. Under, jag tror att det var 60 timmar. Jag tänkte vi skulle ta 20 av de timmarna här nu då. Nej. Jag säger det för att förvarna om att Moritz och Inger kanske har hört en del av det här förut. Men jag lärde mig en gång, repetitio mater est studiorum. Repetition är studiernas moder. Så att det kanske inte gör någonting. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte och studera ditt ord. Och jag ber dig, Herre, att det som jag nu ska förmedla, att det ska få gå till någons eller någras hjärta och hjärtan och bli till uppbyggelse, förmaning och tröst och hjälp. Tack, Herre, att du hör oss. Amen. I anslutning till det jag kommer att säga så är det tre saker den senaste tiden som har aktualiserat det, kan man säga. Det ena är skolmassaken i Finland, den här unge grabben som sköt 8 stycken av sig själv. Jag återkommer till det. Det andra är den här diskussionen mellan humanisterna, organisationen Humanisterna med Christer Sturmark i spetsen, och kristen tro. Och det tredje är en pastor jag hörde för ett tag sedan som berättade att han, jag tror att det var på ett tåg, hade mött en man som inte var kristen, och de började samtala och han fick klart för sig att han var pastor, och då säger den här mannen: ja, jag har märkt att förr var Gud helig och rättfärdig. Nu är han visst bara snäll. Vi ska läsa i första Mosebok, andra kapitlet. Vers 8 och 9 och vers 15 och 17. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Och så 15 versen. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud: du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Och sen ifrån det tredje kapitlet, de 7 första verserna. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukten från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Först en liten notis om det här som står att ni ska dö. I den gamla översättningen så stod det: ni ska döden dö. Och det ledde en del till att tolka det som att det var fråga om två slags död. Den första var lekamliga döden och den andra är den eviga döden. Men det är fel. I Romarbrevet 5:12 säger Paulus: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor, därför att de alla syndade. Så det är den lekamliga döden det handlar om. Ordagrant står det här i första Mosebok 3:3 på hebreiska, man översätter ord för ord, att dö ni skall dö. Och det är en vanlig verbkonstruktion på hebreiska för att betona någonting tydligt. Man tar alltså infinitiv av ett verb och sen då i det här fallet imperfekt, hebreiskt imperfekt. Det är alltså två olika verbformer av samma verb. Och just den formen som finns här används också som dödsstraffsformel. När man uttalar dödsstraff. Du ska döden dö. Du ska att dö, du ska dö. Det vill säga du ska sannerligen dö. Det är alltså en betoning. Det är alltså inte fråga om två sorters död. Utan det, straffet är döden. Den död vi alla går emot. Och det står ju också i Nya Testamentet att en gång ska också döden bli berövad all sin makt. Det var mer en liten parentes om det. Men ifall någon har hört det där med döden dö så. Men nu har man ju i den nya översättningen översatt det riktigt. Där man säger att den dag du äter av det trädet skall du dö. Det är rätt översatt. Ja, det här kunskapens träd som det stod i gamla översättningen. När jag var yngre, då tyckte jag att Gud var lite petig här. Och det kanske finns fler som har funderat så. Var det så farligt att det orsakade död och att Jesus måste dö för det? Att de åt av det där trädet, det var väl ändå bra petigt. När det gäller det här trädet så har man ju vissa tider trott att det var fråga om ett äpple. Det är också en liten parentes bara, men i Bonniers lexikon till exempel, 15 band, de har en logga på baksidan som är som ett äpple med en tugga tagen ur. Kunskapens äpple så att säga. Det beror förmodligen på att äpple på latin och synd på latin stavas exakt likadant men uttalas olika. Malum är äpple och malum är synd. Men exakt lika många L och alla bokstäver är samma. Om det var ett äpple eller inte, det vet man naturligtvis inte. Och det är också fullständigt ointressant. Och det är väl därför som det inte sägs någonting vad det var. Det talas bara om funktionen hos det här trädet. Man skulle kunna säga att trädet är ett fysiskt medel för att förmedla andliga realiteter. Det jag nu läste upp, ett fysiskt medel för att förmedla andliga realiteter. Det är i teologin en definition på sakramenten, dop och nattvard. Och trädet har en liknande funktion. Det är alltså inte frukten i sig som verkar på det ena eller andra sättet, utan fruktens existens har en funktion för människan. Och det har namn efter den funktionen. Och det är en funktion som Gud har gett den. Vi ska koncentrera oss, det är ju två träd här, men vi ska koncentrera oss på det här kunskapsträdet. Och då har man diskuterat, vad betyder då det här? Det träd som ger kunskap, eller kunskapens träd som det förestod. En del säger att det är en slags hebraism, ett hebreiskt sätt att tala om allting. Och att det alltså är fråga om kunskap, vetande. Och det är så Bonniers har tolkat det med det här äpplet på uppslagsboken. Där får man kunskap, så att säga. I så fall är synden att människan vet för mycket. Och det tror jag inte. Det andra är att det är fråga om sexuellt uppvaknande. Det här att de blir varsa, att de blir nakna och så vidare. Och det tredje är att det är fråga om moralisk urskiljningsförmåga. Kunskap om gott och ont. Och jag tror som ni förstår på det sista då, nummer tre. Ordagrant står det på hebreiska. Trädet kunskaps gott och ont i den ordningen. Trädet kunskaps gott och ont. Alltså gott och ont kunskapsträdet. Och det har man också översatt helt riktigt. I den nya översättningen, trädet som ger kunskap om gott och ont. Guds ord till människan här är först ett välvilligt erbjudande. Du får sannoliken äta av alla träd. Och det är intressant att den konstruktionen där är exakt densamma som vid döden dö. Att äta, du får äta, vill säga betonat. Du får sannoliken äta av alla träd i lustgården. Fritt förfogande över alltihopa utom ett enda träd. Ett enda. Det får du inte äta av. Och det är en prövning som den onde gör till en frestelse. Bakom prövning står ofta en god avsikt och bakom frestelsen står en ond avsikt. Men båda använder sig av samma material. Trädet. både prövningen från Guds sida och frestelsen från den ondes sida, använder samma material. Det här förbudet, det ställer människan inför en avgörelse, en gräns. Det anger en gräns för mänsklig frihet. Och Gud säger att stiga över den gränsen, det är att säga nej till livet. Betoningen vad det gäller det här trädets funktion ligger alltså på att det är förbjudet. Och det är egentligen lönlöst att fråga sig vad trädet var i sig. Det kanske var det som var Evas, eller en del av Evas misstag. Utan det spelar sin roll genom de möjligheter det ger, snarare än genom sina kvaliteter, vad det är för frukt eller så vidare. För människans andliga uppvaknande, för att han inte skulle vara bara en robot, så ges alltså de här gudomliga orden. Du får allt detta, men du får inte det. Allt och ett enda. Och därmed möjliggjorde Gud för människan att bli fullkomligt fri. Det någon har sagt, och jag har glömt var jag hämtat det citatet, men det säger så här. Den fullkomliga friheten består i att få fritt säga ja till Guds vilja och säga nej till varje påtryckning som vill få oss att handla mot Gud. Människan skulle alltså inte låta sig ledas av sina känslor och förnimmelser eller egna funderingar eller någon allmän moralisk princip. Utan Gud ger i sin godhet bara ett förbud. Du får inte. Säg det till ett litet barn, så vet ni hur människan är i grunden. Det är det värsta man kan säga. Du får inte. Men det var så fantastiskt enkelt att ingenting kunde missförstås. Ett maximum var tillåtet och ett minimum förbjudet. Och så lyckas ormen få människan att koncentrera sig på förbudet. Det här budet skulle Adam låta sig ledas av, och hela människans frihet skulle ha varit overklig om inte den här möjligheten till ett val hade funnits. Budet ges alltså för att människan också ska känna till den frihet som består i att lyda eller inte lyda ett ord från Gud. I psalm 32 och 9 så står det: Var inte som en häst eller mulåsna utan förstånd. Med tyg och betsel måste de tämjas. En del vill att Gud ska styra så som man styr en häst. Om det säger Gud, var människa. Jag har sagt till dig riktlinjerna, lev efter det. Alf Ahlberg skriver: Skulden är tecken på människans värdighet. Och Agne Nordlander, som citerade det från Alf Ahlberg, lägger till: Ingenting är så förnedrande för människan som att berövas sitt ansvar och ej kunna ställas till svars för sina handlingar. Gud vill alltså med det här förbudet ha människans tacksamma lydnad. Avsikten med gåvan och med förbudet var att ge liv och form åt människans hängivna lydnad. Ja, Gud har sagt detta, då gör vi så. Trädets verkan är alltså inte magisk. Det är inget gift i frukten eller någon slags kunskapselixir, om man tror att det är kunskap överhuvudtaget man får. Och det intressanta är ju att trädet fungerar antingen man äter eller inte äter. Guds syfte var ju att människan inte skulle äta. Och det är fortfarande trädet som ger kunskap om gott och ont. För det var meningen. Då skulle människan alltså ledas till en rätt kunskap om gott och ont, eftersom hon då levde i Guds lydnad. Trädet ger alltså kunskap om gott och ont då också. Och därav namnet. Det har alltså namn efter sin positiva funktion. Inte efter det negativa naturligtvis. Det ger kunskap om gott och ont på ett positivt sätt om man lyder Gud. Genom att hon lyder den gudomliga viljan så skulle hon fått en gudalik, man får sätta den i citationstecken kanske, kunskap om gott och ont. Hon skulle ha fått Guds lag i sitt hjärta, som Jeremia säger och som vi också hörde i texten som Inge läste här. Men om hon istället åt, så skulle trädets verkan visa sig på ett annat sätt. Därför att då skulle människan få lära sig skillnaden mellan gott och ont genom sin egen skuldupplevelse. Och det fungerar utan att frukten har något gift i sig. Därför att ätandet av det här trädet, det är en smädelse av Guds herravälde. Det är ett uppror i Guds rike, en statskupp. Människan förnekar att Gud är Gud, att hans bud är gott, och sätter upp en egen norm för vad som är gott och nätt. Och nu ska jag rita några teckningar som jag ritade när jag gick igenom psalm 32. Det här brukar jag rita som en symbol för Gud, triangeln. Vi inbillar oss kanske ibland omedvetet att gott och rätt är någonting som finns vid sidan av Gud och som vi jämför honom med. Okej, han klarar sig, han är god. Men så är det ju inte. Utan gott och rätt finns hos Gud. När det står i skapelsberättelsen, och han såg att det var gott. Det vill säga, det var enligt hans vilja, så som han ville ha det. Det människan gör, det är att hon placerar gott och rätt i sig själv. Och därmed placerar hon Gud under sig. Hon får en liten och förkrympt Gud. I samband med att jag predikade om psalm 32 så nämnde jag de tre vanligaste orden för synd på hebreiska. Pesha som är uppror, chavon som är att vara krökt och chata som är missa målet. Och de tre hör ihop. Genom att människan har gjort uppror så blir hon krökt och missar målet. Hon blir inte Guds avbild som var tänkt. Men grundsynden, det är revolten, upproret mot Gud. Gud ville alltså någonting mer med det här trädet än att skydda dem för en farlig frukt. Han ville att de skulle lära sig vem som var Gud. Vem som var skapelsens och därmed även människans herre. Och så lyckas ormen få människan att misstro Gud. Han får det att låta som om han är mer kärleksfull än Gud. Och han har fått många efterföljare i det avseendet. Gud är ond. Gud har bara hårda bud och kärlekslös. Ormen lovar att de ska bli som Gud. Men det den onde säger är bara halva sanningen. Och lögnen är ju ofta ingenting annat än en förvrängd sanning. Det är nämligen sant att människan kommer att få kunskap om hon väljer att inte lyda Gud utan äta och revoltera. Därför att då får hon det som hon annars inte skulle fått, nämligen en upplevelsemässig kunskap om ondska och dess resultat. Och det är en värdelös och fruktansvärd kunskap. Det vill vi bara titta ut över vår värld för att inse. Djävulen vet också vad som är gott och ont. I Jakob 2:19 står det: du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de ondarna andarna tror det. Och de darrar. Så det är alltså delvis sant det ormen säger. Ni kommer att få kunskap. Men det är en lögn att de ska bli som Gud. Därför att en upplevelsemässig kunskap om det onda är inte det som gör Gud till Gud. Det var väl dagens understatement. Det ormen säger är halvvägs sant med en total lögn. Jag har undervisat i filosofi på gymnasiet, och i satslogiken så bevisar man ju att en kombination av en sann falsk sats och en falsk sats blir en falsk sats. Så det kan vi ju säga att det stämmer i det här fallet också. Ja, det var en utvikning. Gud ville visserligen att människan skulle vara hans avbild. Men detta blir en ond gudslighet. Och det bekräftas också av det Gud säger i första Mosebok 3:22 efter syndafallet. Och han säger: Herren Gud sa, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd så att hon lever för alltid. Vad är det för fel på att människan har fått kunskap om gott och ont så att hon måste drivas ut ur lustgården? Jo, den goda gudsligheten, Guds sköna avbild, ersätts av en ond. Människan har ställt sig utanför beroendet. Hon är inte längre skapelse, utan hon är autonom, självständig. Hon vet själv och bestämmer själv vad som är gott och rätt. Hon är Gud. Hon ville bli som Gud, men blev det lösgjord från honom. Hon lärde känna gott och ont, men istället för att känna det från Guds höghet så känner hon det från ondas avgrund. Och det är inte att vara Guds avbild. Och det är ännu mindre att vara Gud, naturligtvis. Människan är varken Gud eller avbild längre. Hon är närmast ett djur. Det ska vi inte gå in på så mycket nu, men kan vi göra en annan gång. Och hon är utlämnad åt sig själv. Dostojevskij säger, jag tror jag citerade i samband med psalm 32 också: om Gud är död, då är allt tillåtet. Och Sartre säger, existentialismens förgrundsgestalt: Gud är död, därför är allt tillåtet. Ta en liten utvikning, jag tror vi hinner det. Har ni bråttom hem? Peter Kristiansson, som gick på missionsskolan, gick han samtidigt som någon av er? Nej. Det som var intressant när man var lärare på skolan, det var när man fick läsa ansökningshandlingarna. När folk skulle berätta om sin bakgrund, sin upplevelse och sin omvändelse och sin väg fram till kallelse. Det var höjdpunkterna under året när man fick läsa dessa berättelser. Och de är naturligtvis konfidentiella. Men Peter Kristianssons berättelse bad jag honom att få publicera i Missionsmanet, som det hette då. Och det gick han med på. Så den är offentlig, så därför kan jag berätta den. Peter Kristiansson var civilingenjör. Jag tror i teknisk fysik, men jag minns inte direkt det. Han engagerade sig i marxismen, eller rättare sagt, han engagerade sig i Vietnamrörelsen. Därför att han var emot USAs krigföring i Vietnam och engagerade sig för Vietnams folk. Han gick med i KFMLR och han blev övertygad marxist. Han hade kurser i marxism-leninism, hade Lenins alla skrifter hemma och Marx och allting. Och var helt inne i detta. Men ju mer han läste om marxismen, desto mer insåg han att vad som är gott och rätt, det bestämmer partiet. Och om partiet hade varit på andra sidan i Vietnam, då hade det varit rätt. Och detta blev för honom en kris. Så han sökte sig till kristna vänner, kom med i en församling i Stockholm och sökte så småningom till missionsskolan och gick där 4 år. Och nu är han tillbaka som ingenjör, men är samtidigt bibelstudieledare på sin gott och rätt. Utan då är det någon annan som bestämmer. Den här mördaren i Finland, han la på YouTube ut en film före det här, det har ni säkert läst om. Och då står han med en t-shirt där det står: Humanity is overrated. Mänskligheten är övervärderad. Och så skriver han: Jag är En cynisk existentialist, en antihuman humanist, en antisocial socialdarwinist, en realistisk idealist och en gudsliknande ateist. Han hade fattat det här. Han hade fattat konsekvenserna av att utan Gud finns inte några normer egentligen. Det var rätt för honom. För många år sedan var det några ungdomar som svårt hade misshandlat en pensionär. Jag tror det var 30 år sedan. Och sen de frågade dem, varför gjorde ni så här? Vi tyckte det var roligt. Det var rätt för dem. Det är den existentialistiska grunden. Det som är rätt för dig, det är rätt för dig. Och det som är rätt för mig, är rätt för mig. Vi motsäger inte varandra. Det är för att det är rätt för dig och det är rätt för mig. En allmän relativism blir resultatet. Men ingen enskild människa kan ju vara Gud. Och därför har majoriteten blivit Gud. Den har rätt, oavsett vad den säger. Om Hitler har 51% av mänskligheten bakom sig, då har han rätt. Det finns en intressant liten anekdot om en diskussion mellan några som satt och diskuterade om det var majoriteten eller minoriteten som har rätt. Alltså eliten då menar de var mer upplyst och därför skulle minoriteten ha rätt. Och man kunde inte komma överens och beslöt med stor majoritet att minoriteten alltid har rätt. Så kan det gå om man inte ser sig för. Det som hände vid det här trädet i lustgården, det fick en avgörande betydelse för människan och för mänskligheten. Människorna är utan Gud. När hon sätter sig över Gud så är hon utlämnad åt sig själv. Och oftast visar sig då att de här olika majoriteterna inte är så kärleksfulla och goda. Att världen idag ser ut som den gör beror på alla majoriteter som gjort sig själva till gudar. Den Gud som är absolut sanning och absolut rätt har ofta misstolkats som en godtycklig despot. Men det är han inte, säger Bibeln. Han är kärleken. Och därför är hans avsikt med oss människor alltid goda. Hans bud är inte människofientliga. De är de bästa vi kan få. Och hur goda hans avsikter egentligen är med oss, det visar han genom att låta sin son dö för oss. För att sona vår synd. Och för att kunna ge oss nåd. Därför är tron på Gud, den levande guden, den enda verkliga humanismen. Gud är inte död. Och därför är inte allt tillåtet. Men det är också det bästa för oss. Den urkristna bekännelsen var: Jesus Kristus är Herre. Och den är oerhört viktig. Man dog för den. I martyrskap. Därför att man skulle bekänna kejsaren istället. Men man bekände Jesus Kristus är Herre. Och den visar att vi har en Herre. Att vi böjer oss i lydnad inför honom som är Guds avbild. Den visar att vi har en Gud. Och inte bara en snäll farbror. Han vill ha vår hängivna lydnad. En lydnad som grundar sig i att vi inser vårt beroende av honom och vårt beroende av nåd. Men det innebär inte att vi får synda på nåden, så att säga. Det säger Paulus. Ska jag då synda mer för att nåden ska bli ännu större? Nej, Gud vill att vi ska förvandlas till Kristi avbilder. Bli mer och mer lika honom som var lydig in till döden. Jag ska avsluta med att läsa sista versen i det som Inger läste, som passar alldeles utmärkt in. Hör på mig, ni som vet vad rättfärdighet är, du folk som bär min lag i hjärtat. Var inte rädda för människors hån, frukta inte deras smädelser. Låt oss bedja. Tack Herre. För att du vet vad som är bäst för oss. Vi vet när vi tänker på det här på ett så här teoretiskt sätt som vi har gjort idag att de praktiska etiska reglerna kan vara svåra. Att vi ibland har svårt att veta exakt vad det är du vill. Men vi ber dig Herre att du ska upplysa oss mer och mer. Att du ska forma oss mer och mer till Jesu Kristi avbild och därmed också din avbild. Att du gör oss mer och mer lika dig på det positiva sättet som du hade tänkt, Herre. Tack att vi får leva i gemenskap med dig. Och vi ber dig för alla människor som inte har insett detta. Som lever som den här finländske pojken, Herre. Som blir så förvirrade mitt i all sin intellektualism. Att de inte kan se att det är du som är Gud. Herre, hjälp dem. Och hjälp oss att kunna sprida budskapet om din kärlek.